Var inte rädd. Jag är med dig. Var inte ängslig. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets hand. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Gott, mikrofonen är på plats. Du är på plats, jag är på plats. Men det som är ännu viktigare är att Guds heliga ande är på plats för att göra det här till någonting annat än bara ett föredrag. Nämligen till att göra det här till en stund. Så är den heliga ande verksam och talar så att det blir Guds ord som talar in i ditt hjärta. Så låt mig bara få be en kort bön, överlåta mig själv och hela den här stunden i Guds händer. Herre, jag tackar dig för att vi får samlas i din församling idag, Herre, för att ta emot ditt ord. Jag ber dig att du ska hålla mig med din heliga ande i ditt grepp så att jag får tala ditt ord, Herre. Så att ditt ord får bli levande, Herre. För ditt ord, det är levande och verksamt. Jag tackar att det nu går ut för att verka i oss och göra det som du har tänkt att det ska göra med oss, Herre. Jag tackar dig för det i Gud Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi är ju framme vid fjärde delen i den här serien Jesus i kaoset. Och vi inleder med att tala om att var inte orolig. Vi talade om friden. Det prasslar. Ska vi se om det här funkar bättre då? Det märker man 2 minuter. Bra. Vi använder med att tala om var inte orolig om friden som vi har i Jesus Kristus. Och veckan därpå talade vi om att var inte rädda och förra veckan var inte bekymrade. Och nu är vi framme vid dagens tema som på något sätt får knyta ihop egentligen alla de här budskapen. Och temat för dagen är var inte ängslig. Var inte ängslig, frukta inte. Och i en värld av kaos i stort, så som världen ser ut just nu, men också i livets allmänna kaos. För det finns ju liksom ett kaos, barnen skriker och liksom det kuggar på tentan eller vad det är. Det finns liksom ett kaos som liksom tillhör det här livet. Men om dessa budskap som vi nu predikar från Guds ord, om de skulle slå rot i våra hjärtan, så skulle de på riktigt ha makten att förändra våra liv. Om vi kunde oroa oss mindre. Om vi kunde bli av med våra rädslor. Om vi kunde sluta bekymra oss. Om vi kunde vara mindre ängsliga. Och då kanske en del av er sitter och tänker, eller vad ni nu står eller sitter och tänker, att ja, men då finns det ju ingenting kvar att göra av det jag håller på med hela dagarna. Ja, men just det, lite som är poängen, bra. Därför då kan vi börja och upptäcka livet. Det överflödande och blomstrande liv som Jesus Kristus bjuder oss in i. Och jag vill inte reagera över det här med oro, bekymmer och ångest och liksom ängslan som vi kan bära på. Men jag tror, på riktigt tror jag, att vi upptas allt för mycket av detta, både tidsmässigt och energimässigt, på att oroa oss, på att bekymra oss, på att vara ängsliga över nuet, men också över framtiden. Saker som vi ändå inte kan påverka. Tänk om vi bara kunde lita på att våra liv är trygga i Guds händer. Oro och ängslan är kopplat till den här världens brutenhet. Den här världens villkor stavas osäkerhet. Men vårt hopp i nuet och i evigheten, det är att Gud har klivit in under den här världens villkor och liksom klivit in här för att mitt i en bruten värld övervinna och erbjuda oss som tror frid, trygghet, helhet och hopp i honom. Och det kan summeras i det som Kristus själv sa att han har kommit för att ge. Min shalom ger jag er. Min frid, min shalom ger jag er. Och tro, det är att våga lita på detta. Tro är tillit. Därför byts vår oro mot frid. Vår rädsla mot trygghet. Vågar vi lita så på Gud? Att vi vågar ge honom alla våra rädslor. Att vi vågar ge honom all vår oro. All vår osäkerhet. All vår ängslighet. Och istället låta oss fyllas av hans frid. Vågar vi så sätta vår tillit till honom. Så att hans löften får tala högre än osäkerheten som finns i världen. Dagens text är hämtad från Jesaja 41. Och Jesaja är en profet som levde på 700-talet före Jesus. Och kapitel 40 och framåt brukar kallas för trösteboken. Därför att det är så fyllt av tröstande ord. Det börjar kapitel 40, vers 1, börjar med orden: trösta, trösta mitt folk, säger Herren. Texten är fylld av messianskt hopp och tröstefyllda budskap blandat med starka visioner av vem Gud är. Varför är budskap om tröst blandat med visioner om Guds storhet? Det är en fråga som jag ställde mig när jag läste Jesaja för ett par veckor sedan. Varför är budskap om tröst blandat med visioner om Guds storhet? Min dotter som är 3 år, en del av er känner henne, här var kvällen när hon skulle sova, så sa hon till mig: pappa, när du går ut ur rummet så blir jag rädd. Men när du är här så är jag inte rädd. Varpå jag sa: men Olivia, du måste veta att jag lämnar dig inte även om jag går ut ur rummet. Jag är här, du behöver inte vara rädd. Jag är här. Och då svarar hon så här: okej pappa, om du lämnar dörren öppen, då blir jag inte rädd. För min dotter, och det är nog bara för min dotter, så är pappa störst, bäst, kanske inte vackrast, men starkast i världen. Därför är hon inte rädd när jag är med henne. Och hon kom till insikten att om hon har dörren öppen till mig så kan hon lita på att jag finns där för henne. Jag har inte försvunnit någon annanstans, utan jag finns där för henne. Den öppna dörren blir en vision för henne. Och min faktiska närvaro. Verklig tröst är rotat i vår vision av vem Gud är. Och var Gud är. Har du en vision av en Gud vars makt är mäktigare än något annat? Har du en vision av en Gud som är faktiskt närvarande? Vem är Gud för dig? Och lever du i visionen, i vissheten, lever du i vissheten att Jesus har öppnat dörren för dig till Guds faktiska närvaro? Dagens text är ett profetiskt budskap skrivet till folket i Judarike. I Israel. Och när man läser och studerar sammanhanget kring dagens text så ser man att folket levde under hot från kringliggande riken från norr och öster. Och Assyriernas kung utmanade Juda. Vi kan läsa om det här i kapitel 36-37. Tidigare alltså, några kapitel innan dagens text. Och där liksom Assyriernas kung målade sig själv och sina gudar som mäktigare än Israels gud och alla andra gudar. Och han säger så här i kapitel 36, vers 18. Assyriernas kung: har någonsin något annat lands gudar befriat sitt land ur den assyriska kungens makt? Vilken av dessa länders alla gudar har kunnat rädda sitt land från min makt? Skulle då Herren kunna rädda Jerusalem ur min makt? Han utmanade folket i Juda. Och folket i Juda och deras vision om sin Gud, som också är vår Gud, Javé. Deras vision om Gud var började liksom naggas i kanten. Men tänk om den här syriska kungen har rätt. Vår Gud kanske inte står fall mot honom och hans gudar. Är vår Gud verkligen mäktig att skydda oss från de andra rikerna? Och bryr sig Gud verkligen om oss? Man kan tänka att oron började komma. Ängslan och rädsla och bekymmer kröp in under skinnet. Är Gud verkligen mäktig nog? Bryr han sig verkligen? Jag tror så här. Att som kristna så är det ganska sällan som vi ifrågasätter Guds existens. Jag hör det väldigt sällan i själva vårt samtal och i samtal med andra kristna att man ifrågasätter Guds existens. Men vad man ifrågasätter, det är om Gud faktiskt är närvarande, om han faktiskt har kontroll, om han faktiskt bryr sig om mig. Där finns tvivel. Eller kan Gud verkligen råda över allting? Bryr han sig verkligen om min situation? Är han verkligen närvarande på riktigt? Kanske ställer sig folket i Juda liknande frågor. Det verkar så. De börjar liksom vackla i sin tro och ängslan börjar förlama den. Det judas folk behövde i detta läge av tvivel, av tveksamhet, av oro, av ängslan, av rädsla. Vad de behövde, det var inte en pastor som ställde sig upp med ett fett på. Eller en bibel som traktade sig lite vackert av ett liv i allmänhet. Det var inte ens en fin religionsdialog i församlingshemmet. Det folket behövde, det var en förnyad vision av Gud. Den här är hans väsen, hans makt och hans storhet. Och den behöver en förnyad vision av att han faktiskt verkligen är nära. Att han är med den och att han bryr sig. Och där fanns Jesaja. Utvald av Gud till en profeter. Han kommer med detta mäktiga budskap från Gud. Några vackra tidigare så profeterar Jesaja så här: var tysta inför mig, ni länder bortom havet. Låt folken få ny kraft. Låt dem få komma fram och tala. Låt oss tillsammans komma inför rätta. Det är Gud som talar. I detta läge av oro, av ängslan och rädsla så kliver Gud in och säger: var tysta inför mig, ni länder bortom havet. Ni vet, när Gud talar så är det inte osäkerhet och tvekan. Därför att han vet vad han säger och det han säger är sanning. Så när han säger: var tysta inför mig, Gud tala med myndighet, ni länder som reser er upp, var tysta inför mig. Det talar om auktoritet. Gud står över alla andra auktoriteter. Ni vet, i skapelsen så talar han ut i kaoset. Kaoset får tiga och lyssna. Och ordning får skapas. Kosmos. I stormen talar han till havet. Jesus Kristus talar: tig, var stilla. Och stormen får tysta sig och stilla sig. Gud talar och nationerna får tiga. Och folket i Juda, de får tro igen. Vår Gud är en Gud över nationerna. Det finns ingen kung över vår Gud. Och så fortsätter vers 2. Vem har satt honom i rörelse, den assyriska kungen från öster? Vem har kallat honom rättfärdighet? Folk överlämnas åt honom. Kungar underkuvas. Hans svärd gör dem till stoft. Det blåser bort som agnar för hans båge. Han förföljer dem och drar oskad vidare på vägar där han inte färdats tidigare. Vem har planerat och gjort detta? Han som har kallat fram människosläkterna i begynnelsen. Jag, Herren, som är den första och den sista. Också honom som ni fruktar, er fiende. Också han står under min makt, säger Herren. Jag som från början har kallat fram allt liv. Det finns inget liv utan det som har kommit genom mig. Jag är den första och den sista, säger Gud. Jag är den första och den sista. Och folket i Juda, de får tro igen. Vår Gud är en Gud över alla kungar. En Gud före alla och efter alla och allt. Så fortsätter den profetiska visionen i vers 5. Länderna bortom havet ser på detta med skräck. Hela jorden darrar. Det närmar sig, det kommer samman. Den ena vill hjälpa den andra och säger till honom: var stark. Lite pep talk, va? Kom igen, var stark nu. Jag vill stå i roliga tider. Kungar som reser sig upp. Var stark. Träsnidaren uppmuntrar guldsmeden. Och den som gjuter uppmuntrar den som står vid städet. Han säger om lödningen: det här blir bra. Det här blir bra, vi klarar det här. Och han spikar fast av gudabilden så det står stadigt. Det är inte bara judar som fruktar den mäktiga kungen och dessa mäktiga kungar som drar fram. Folken bävar, de försöker peppa varandra. De försöker uppmuntra varandra att kämpa på. Och de bygger på sina avgudar. De smider lite finare på trädet. De gjuter lite finare. Liksom de filar på sina avgudar. För att skapa en falsk trygghet. Det här blir bra. Folket i Juda får tro igen. Därför att deras Gud gör sig känd som en Gud över alla andra gudar. En Gud över varenda avgud som finns. Vi kanske inte snickrar och gjuter avgudar av trä och guld. Men en avgud är allt det i våra liv som är en falsk grund för vår trygghet. En avgud är allt det i våra liv som är en falsk grund för vår trygghet. Jag tror att många avgudar har avslöjats i coronatider. Tilltro till arbetsgivare. Ja, min arbetsgivare. Det är så, det kommer aldrig vara några problem här. Vi har så mycket att göra. Man har satt sitt hopp till en arbetsgivare, till ett ekonomiskt välstånd, till en viss standard att leva på. Eller tilltro till västvärldens förmåga att bemästra allt. Vi är mäktiga, vi klarar det här. Det finns ingenting som kan stoppa oss. Alla falska grunder för vår trygghet, alla grunder för vår trygghet som inte bygger på Gud själv och det han ger, Vi är at the end of the day avgudar som lurar oss att tro att det finns en trygghet som bär bortom Gud. Hur mycket vi än spikar på avguden så står den bara stadigt fram tills att kaoset kommer. Men det finns en som står stadigt genom alla tider. Kom vilken storm, kom vilket kaos som helst. Han som är, jag är. Han som är den första och den sista. Det finns ingenting som är över hans auktoritet. Det finns ingen som är mäktigare än honom. Det finns ingen som kan rubba honom. Därför att han är före allting. Och han är efter allting. Han är av evighet mäktig Gud. När detta börjar gå upp för oss som Guds folk. När det här börjar gå upp för oss. När vi får en levande vision för vem Gud verkligen är. Att det finns ingenting över honom. Det finns ingenting för honom. Ingenting efter honom. Att historiens begynnelse, historiens gång och historiens slut är i hans händer. När det går upp för oss. Först där väcks denna tro som vi var inne på lite i början av predikan. Den här tron som faktiskt skulle förändra våra liv så fundamentalt. Där vi kan lägga oro bakom oss. Där vi kan låta rädslor rinna av oss. Där vi kan låta ängslan och fruktan få lämna oss. Därför att vi har sett vem Gud är. Och vi har sett att han är vår Gud. Så vi behöver se. Och få vision av Guds storhet och makt. Det fick folket i Juda. Men det räcker inte bara där. Vi behöver också inse och veta att han är nära och faktiskt bryr sig om just mig. Vers 8. Men du Israel, du Guds folk, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du Abrahams ättling, min vän. Gud kallar oss för sina vänner. Du som jag har hämtat från jordens ände och kallat från den mest avlägsna plats. Till dig har jag sagt, du är min tjänare, jag har utvalt dig och jag ska inte stöta bort dig. Gud uppenbarar sin makt, sin styrka, sin väldighet. Men han uppenbarar också sin närhet. Folket i Juda, de får tro tillbaka. Att vår Gud är en Gud som faktiskt bryr sig om mig. Och det som är sant om Israel i Gamla Testamentet är sant om dig. Vi är Guds folk. Han har hämtat dig. Han har kallat dig. Det är vi som är kallade ur. In till hans församling. Till att vara hans folk. Och han ska inte stöta bort dig. Han ska inte avvisa dig. Han kallar dig för sin vän. Och han är nära oss. Dessa löften som är givna i det gamla förbundet är ännu mer sant i det nya förbundet. Han till och med har gett av sin helige ande att bo på vår insida. Vi behöver inte tveka om han är nära oss, om han bryr sig. Lyssna nu till vers nummer 10, så vi redan läst en gång. Var därför inte rädd, för jag är med dig. Var inte ängslig, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighetshand. Här kulminerar på något sätt det här tilltalet in i den här situationen till folket i Juda. Var inte rädd. Jag är med dig. Jag har lämnat dörren på glänt. Dörren är öppen. Du kan veta att jag är med dig. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Och jag upprätthåller dig med min rättfärdighets högra hand. Precis som han håller planeterna på sin plats. Precis som han håller alla år. Så håller han också dig. Han upprätthåller dig. Folket i Juda byggs upp i sin tro. De etableras i sin tro. Vår Gud är en Gud som är med oss, som styrker oss, som hjälper oss, som uppehåller oss med sin egen rättfärdighetshand. Därför får rädsla släppa sitt grepp. Därför får ängslan rinna av oss, för han är vår Gud. Låt mig gå in för landning. Den vision som Gud själv målar av sig själv genom profeten Jesaja är en vision av en Gud som är mäktig, men som också är nära och som bryr sig, som är vår Gud. Du kanske undrar, hur ska jag kunna tro på detta? Jag hör vad du säger. Hur ska jag kunna tro på detta, att han är så mäktig, att han bryr sig? Du vet, Gud själv uppenbarar själv vem han är. Gud talade till folket i Juda om sig själv. Jag är den jag är. Och han uppenbarar vem han är. Genom den helige ande så uppenbarar Gud för dig vem han är, så att du kan tro. Men det är till och med detta att tro är inte vårt projekt. Det är Guds projekt i oss. Så när du lyssnar just nu, så väx tro på din insida. Som kommer till dig från som en gåva från Gud. Kanske du inte känner Jesus ännu. Kanske du inte tar emot honom som din Herre i ditt liv och sagt ja till Jesus. Just nu så målas Jesus för ditt hjärta. Du får en vision av en Gud där som mäktig och ljuvlig och underbar. Du kan säga ditt ja till honom. För han har uppenbarat sig för ditt hjärta. Och vill uppenbara sig än mer. Du kanske lever mitt i kaoset på olika sätt och vis. Och undrar, är Gud verkligen med mig? Hur kan jag tro på Gud? Gud själv uppenbarar sig för dig just nu genom den helige ande. Och du får säga ditt ja till honom. Ja, Herre. Du är min Gud. Du är mäktig. Du har lämnat dörren på glänt. Du är här med mig. Säg ditt ja till honom. För han är nära. Han bryr sig. Och han är mäktig. Jag vill bara till sista bara läsa några verser ifrån kapitlet innan, kapitel 40. Det är liksom samma tilltal ifrån Gud själv. Han säger så här: vem kan ni jämföra mig med? Vers 25. Vem kan ni jämföra mig med? Vem är lik mig? Frågar den helige. Se upp mot himlen. Vem har skapat allt detta? Han leder stjärnornas skaror och kallar var av dem vid namn. Hans makt och styrka är så stor att inte en enda av dem fattas. Vem kan ni jämföra mig med? Det vi behöver förstå när vi talar om vem Gud är, det är att Gud är ojämförbar. Gud är ojämförbar. Det innebär att han är bortom våra kategorier att beskriva honom. Alla våra jämförelser av Gud med någonting annat är en förminskning av vem Gud är. Det innebär inte att det är fel att jämföra honom. Bibeln gör det. Man måste inse att liksom, vem kan ni jämföra med honom? Det finns inga kategorier. Det finns ingenting att jämföra honom med som ger honom rättvisa. Det är liksom inte så att Gud är starkare än avgudarna som beskrivs här. Det är inte så att Gud är starkare än kaoset i världen. Det är inte så att Gud är starkare än fienden som reser sig upp mot honom. Det är inte så att Gud är starkare än ens djävulen själv. Det är en kraftjämförelse. Det är att jämföra två helt olika kategorier. Det är liksom helt olika kategorier. Gud är bortom allt. Hans makt är så väldig och så stor så det är bortom all jämförelse. Jag vill bygga din tro idag. Inte med pep-talk, utan med bara Guds ord med dig. Vilken mäktig Gud vi har. Och så fortsätter han då. Men hur kan du nu då, Guds folk? I vers 27. Hur kan du klaga och säga att Herren inte ser mig? Eller ser till mig? Att Herren inte tar sig an min sak? Vet du inte? Har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat hela jorden? Han blir inte trött och svag. Ingen kan utforska hans förstånd. Han ger kraft åt den trötte och styrka åt den svage. Unga kan bli trötta och utmattade. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta och vandrar utan att mattas. Han bryr sig om din sak. Gud målar en vision för Juda och för oss att bygga vår tro. Så att vår tro inte rotas i någon mindre än en verklighet, en verklig vision av vem han är. Vår Gud är en Gud överallt, det finns ingen som är hans like. Han är evig, han tar sig all vår sak. Han ser till mig och dig. Han som har skapat allt blir aldrig trött eller svag. Hans styrka är inte sådär att den blir mindre när den används. Han är konstant i sin fullkomlighet. Ingen kan utforska hans förstånd. Han ger kraft åt dig som är trött. Han ger styrka åt dig som är svag. Vi kan bli trötta, vi kan falla, vi kan trilla i tvivel, i ångest och lidande. I det läget är det enda vi behöver, det är att hoppas på han som är jag är. Då får vi ny kraft. Vi får vingar som örnar. Och jag tänkte på detta när jag läste detta. Kämpar örnar med sina vingar? Nej, de breder ut sina vingar och låter vinden bära dem. Du får sträcka ut dina vingar och låta anden få bära dig. Det är inte en predikofloskel, det är på riktigt. Därför att Gud är en Gud som ger styrka åt den som kämpar. Och när vi springer så blir vi inte trötta i vår livsvandring. När vi lever med en vision av vem Gud är, att han är mäktig, att han är för oss, att han är med oss, att han bryr sig. Då kan vi vandra i livet utan att mattas. Och det talar liksom inte om en fysisk trötthet med att liksom du tar en joggingtur och blir inte trött. Utan det talar om det inre människas liv. Det livet som flödar fram ifrån Gud. Det är konstant. Och det ger styrka åt hela dig. Det lyfter dig, det ger dig fokus, det ger dig livsglädje. Så när vi slutar oroa oss och ängslas och leva förlamade av rädsla. Då kan vi leva våra liv med riktning. Att leva för hans ära. Att leva för hans verk i världen. Då finns det inget som stjäl din energi. Det finns ingen rädsla som förslavar. Utan andens liv får bära dig. Så att du kan leva och blomstra i livets fullhet. Amen.